Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
De gångerna jag har försökt göra något annat så har det inte känts eller funkat så bra. Så att liksom klamrat mig fast vid nylonsträngat och sång och gitarrarpeggio och hemmainspelat för det mesta.
Under min ungdom på 80- och 90-talen var det många mollstämda och sparsmakade artister med gitarr som passerade revy i min stereo. Red House Painters, Nick Drake, Neil Young, Nico, Ulf Lundell, John Holm och lite Stina Nordenstam och sådär. Men 2003 kändes det spröda bortglömt. Det var mer bombastiska grejer som gällde då. Kanske var det därför José González albumdebut gjorde så starkt intryck, inte bara på mig utan på en hel värld. Inte minst genom den här covern. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise paid. Och kollar du nu genom Acast-appen kan du se den helt briljanta reklamfilm som bidrog till att Josés tolkning av The Knives klassiker Heartbeats spreds extra snabbt. Sen dess har han släppt 2 skivor till i eget namn och 2 album med bandet Junip som kommer att nämnas i intervjun och som för övrigt är otroligt hörvärda. Ja, det där är Far Away med Junip. Och i höst är då José på väg ut på turné med The String Theory. I helgen spelar han på Dramaten och sen fortsätter han ut över hela kontinenten, Europa alltså. Men först ett stopp på Mariaberget för att göra Värvet avsnitt 334. Som proddas av Clara Wallin, leds av mig, Kristoffer Triumf och ges ut av Sagda Acast. Och hörru, missa inte slutet på det här avsnittet för då blir det musik. Nu, José González, håll till godo. José González, välkommen till Värvet.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Jag mår jättebra. Jag har ätit lunch.
Ja.
Inte alltid jag gör, men ja, idag blir det.
Jag insåg dig idag att min sladd, eller du hade den här sladden, den som är kortast.
Ja.
Och det störde mig eftersom den blev så sträckt.
Ja, just det.
Då kunde man ju tänkt så här, ja, fast då flyttar jag på mickarna.
Ja, just det.
Men jag är så skrockig så att jag måste ligga på ettan. Så får du ligga på tvåan.
Ja, men det, om du har jobbat in det sen innan så...
Och det föranleder en fråga om du har mycket sådana så här ritualer.
Ja, jag hade nog det väldigt mycket i början av min karriär. Mm. Liksom, när jag gick över till musik. Då spelade jag med en gitarr som inte hade mikrofon i sig utan det var med en mic utanför. Och det är väldigt svårt med nylonsträngat och mick, särskilt i festivalmiljö. Så att de gångerna det gick bra så var det liksom, gick vi in på millimeternivå och liksom försökte reda ut vad som gick bra. Och försökte härma det på andra konserter. Så att då kunde vi vara millimeternoggranna med hur jag satt på stolen och vilken vinkel mikrofonen hade. Och även i studiemiljö kunde jag vara väldigt löjligt noggrann. Sånt som man med tiden märker att vissa saker spelar roll, men väldigt många andra grejer spelar inte någon roll alls.
Typ. Nej. Och numera så har du en liksom mickad, alltså den...
Ja, precis. Och det låter inte lika naturligt, men det låter 20 gånger högre. Och då behöver man inte bry sig lika mycket.
Nej.
Men jo, det var på den nivån att jag fattar att saker spelar roll. Och därför ska jag liksom, tyckte jag att det var viktigt att ta tag i alla små detaljer. Men det är ju... angränsar jag då till att tro på magi då, att man liksom måste snöra runt 3 varv åt höger och sen åt vänster för att sen sätta sig ner.
Någon slags tvångstankar liksom.
Ja, precis. Nu hade inte jag det, men det var nästan åt det hållet.
Mm, jag förstår. Men hur, för vi pratade lite om mat innan vi började. Mm. Det är ju intressant, för du är ju så himla nördig med allting som du sätter in i liksom. Och ja, just det här, men hur äter du?
Ja, nej, men jag nördde ner mig med mat... Vad kan det varit? 10 år sedan blev jag intresserad med GI-trend och sånt där. Det var många vänner som började tjata om det, så ja, men jag får väl kolla upp det. Och innan, jag får väl börja någonstans med vegetarianismen i och för sig, när man var 14-15 år. Och då var det ju att vi brydde oss om djurens välmående, men det var också intressant att höra alla tips och råd om ja, vad är liksom fullvärdigt protein och hur kan man få det? Genom vegetabiliskt liksom. Mm. Nej, men så nu för tiden äter jag mest vegetariskt med lite fisk. Jag tycker lite synd om fisk men inte tillräckligt för att låta bli.
Mm.
Och sen så har jag läst på då om till exempel hur kroppen kan växla mellan socker, metabolism till fettnedbrytning och hur hjärnan klarar av och funkar ganska bra på ketonkroppar. De här liksom, molekylerna som kommer av fettnedbrytning.
Mm.
Så vi är en dual fuel system.
Mm. Jag har ju försökt många, många gånger att vara i ketos. Jag har till och med såna här stickor som man pissar på.
Ja, okej. Okay, ja. Jag har aldrig mätt själv, men är väldigt nyfiken.
Ja, okej. Okay. Ja. Hade du sagt till innan så kunde du ha fått några.
Jag kunde kissa. Ja. Nej, men jag tycker det är jätteintressant. Min tjej tycker det är jobbigt för att hon märker när jag har haft, liksom, när jag varit hemma, kanske liksom spelat gitarr och kunnat bestämma själv vad jag ska äta eller inte äta. Och så kommer hon hem och så känner hon lukten på mig att fan, nu har du gjort något.
Men luktar du aceton eller?
Då är det antagligen en kombination av en aceton från ketosen. Men jag brukade kombinera det med grönkålssmoothies som antagligen också hade någon lukt. Och det är kombinerat med att jag kanske drack dagen innan och åt mer vitlök än henne. Och så helt plötsligt så jag är liksom ett monster för henne.
Okay.
Så jag får välja mina stunder. Men jag gillar att experimentera, fast inte väldigt nördigt än. Då, utan jag lyssnar på många nördar. Det finns ju sjukt många podcasts från särskilt Silicon Valley och det området. Där folk med pengar, folk som är teknikintresserade, som jag plötsligt börjar pröva på sig själva och mäta allt möjligt. Och, så jag följer dem, några stycken där som verkar väldigt kunniga. Då.
Vilken är den bästa?
Jag tycker att Found My Fitness är väldigt bra.
Det är någonting som ställer till det i huvudet på mig att José González sitter och rekommenderar en fitnesspodd.
Ja, men det hör väl till så här 40 år, blev precis farsa och har föräldrar som pensionerar sig. Men absolut, det är liksom den här biokemin, leva väl. I och med att jag blev farsa så kände jag att jag ska aldrig mer må psykiskt dåligt. Liksom. Mm. Det är prio nummer ett.
Och det är, men, där men sen kommer käket in lite va?
Det kommer väldigt mycket in i mat och så här. Mm. Mat och rörelse då. Och sömn och ta det lugnt. Men sen så är jag ju lite... Jag gillar att grotta ner mig i en sak i taget. Typ. Och, så nu har det blivit... Jag brukade säga att jag grottar ner mig en månad. Jag liksom hade tema månader. Men nu har det blivit några år istället.
Ja, jag förstår. Och vad är det just nu du läser in det på?
Ja, så då är det ju just den här hjärnhälsa via mat och... Effekten av att ha matpauser, effekten av sömn, sen effekten av makrodieter då, liksom hur framförallt ketos kan liksom bidra till att undvika hjärndiabetes till exempel. En version av Alzheimers kallar man för hjärndiabetes.
Aha, wow.
Så det är sådana saker som jag tycker är både kul och sen nyttigt och intressant.
Har du det där redan blött in i din... Har du skrivit en låt om det här?
Nej, det har jag inte. Nu var det ett tag sedan och det är dags att skriva nytt, så jag får se om det smyger in lite molekyler.
Ja, jag förstår. Du, det är ju helt otroligt vad nyligen du fyllde 40. Ett grattis kanske är på sin plats.
Ja, tack. Ja.
Hur var det att fylla 40 för dig?
Ja, men det var väldigt harmlöst och... jag och min tjej och vår dotter åkte till Australien och sen Frankrike innan svenska sommaren för att bara safea liksom. Och det blev lite av ett äventyr. Så pass att han inte liksom planerade inför min 40-års fest liksom. Som jag ändå tänkt att ja, men jag gillar fester. Men så kändes det att vi hinner ju knappt ordna middagar hemma. Så vi skippar det, vi reser någonstans. Och så blev det presenten då att... Jag fick inte veta vart vi skulle, men sen på morgonen så var det jag som körde till Skagen då.
Okej.
Okay. Och då var vi där, bara vi tre och tog det lugnt och badade i havet. Så att det har varit väldigt avslappnat och lugnt och rent tankemässigt så känner jag mig ganska glad och frisk och en bra plats i livet.
Mm. Men du, jag tänkte också att vi skulle prata om hjältar. Alltså, vilka är dina hjältar?
Jag tänker ju sällan i de termerna, men ska vi säga, tankehjältar finns ju ändå. Och nu levande är nog Peter Singer en av dem.
Vem är det?
Så det är praktisk filosof. Han höll på sen, han blev känd under 70-talet då, med Animal Liberation. Och sen dess har han liksom varit lite banbrytande inom filosofi och hur vi bör leva typ.
Mm.
Och även de som inte håller med honom respekterar honom.
Okay.
Mm. För att han har varit ganska konsekvent och för bra väldigt liksom, argument som låter väldigt simpla när man hör dem. Men det är svårt att argumentera emot och det är liksom som att hans idéer står sig. Liksom.
Dra någonting du har lärt dig av honom.
Ja, men det är att han fokuserar ju på utilitarism och organismers förmåga att lida eller inte lida. Och man försöker utvärdera allt man gör med det som bas, så kommer man till vissa liksom, insikter. Och då, hur man pratar kring till exempel abort blir då liksom ganska... Ja, det blir inte svartvitt, men det blir enklare att tackla det liksom, när man utgår från en vetenskaplig grund och inte kanske en religiös grund då.
Men jag hörde dig prata i någon intervju eller möjligen ditt sommarprat om det faktum att allting har ett medvetande.
Är det jag tror jag nämnde det, att det finns en av de mest kända forskarna, hjärnforskarna, Christoph Koch. Han verkar gilla den idén.
Okej, okay. Det var inte Singer.
Nej, jag har inte hört honom prata om det. Men det finns respekterade vetenskapspersoner som gillar den idén. Jag tycker den är lite konstig. Men jag tror jag nämnde den som ett exempel på hur det finns ganska out there idéer inom vetenskapen. Så det är inte så att allt är väldigt tråkigt och grått och mystiken försvinner bara för att man gillar vetenskap, utan ibland så förekommer det ganska konstiga idéer, och det var ändå där att medvetande är, det finns liksom, även en atom har väldigt lite medvetande, men sen har du mer och mer komplexa system, och så förr eller senare kommer du till oss eller så småningom AI som har ett medvetande och självmedvetande och otroligt mycket mer medvetna än den här enskilda atomen då.
Och på vilket sätt tänker du att Singer är till hjälp vid då abort som du tog som exempel?
Ja, just i det fallet så blir det så uppenbart att man kanske inte bryr sig så mycket om ett par hundra eller ett par tusen celler. Däremot så bryr man sig mycket om antingen en bebis eller liksom ett spädbarn som börjar liksom få ett självmedvetande. Eller som kanske redan har det då när det kommer ut ur magen. Men att man också tar i beaktning liksom de här olika djuren som är på liknande nivå. Och det är väl liksom, man har hört om tankebanorna ganska mycket, men han var liksom en av dem som aktualiserade dem där runt 70-talet. Mm.
Jag förstår. Ja.
Jag kommer inte på några bättre exempel.
Skitsamma, fler hjältar då?
Ja, precis. Ja, men, första tanken jag fick när du frågade om hjältar var, jag lyssnade på den här podden Heja framtiden. Det verkar vara någon kille som pratar om att alla kommer att bära tights i framtiden.
Okay.
Och att vi alla kommer att vara som hjältar, tror jag. Jag vet inte om jag förstod riktigt, men det var bara min första bild när du frågade.
Ja, jag
så tänkte att vi alla blir mer och mer hjältar. Men ja, jag vet inte om jag kommer på fler.
Har du ingen musikaliska liksom?
Ja, men absolut. Hjältar är ju självklart liksom så man pratar när man är barn liksom. Jag har inte hjältar längre, men jag har haft folk som jag sett upp till länge, och det är typ Nina Simone och Silvio Rodriguez, och ja, jag vet inte om man kommer på fler.
Nej, men du kanske kommer få lite hjälp här nu, för jag ska ställa lite fler frågor på temat, eller rättare sagt jag tror vi återkommer till det om en stund. För jag är också nyfiken på vilka människor som har betytt mest för dig i din yrkesutövning.
Ja, men där är det ju liksom någonstans här med gitarrspelet, musiken, texterna. Så jag ska försöka koppla ihop sånt jag redan pratat om. Så när vi var i Skagen och jag fyllde 18 år, råkade vara på samma plats. Och ren slump, då fick jag en EP med Mark Kozelek, Red House Painters.
Jag har träffat honom.
Ja, samma här. En rolig filur.
Ja, han var inte superskärmig när jag träffade honom.
Nej, han är antingen eller liksom. Ja. Men, och då så försöker jag nämna honom som ett exempel på hur jag kunde liksom fastna för något trick liksom. Och bara se upp till, bara, ja men det där tricket ska jag själv ta över liksom. Och det var hans sätt att, när man gör ljud som bara börjar på
Okay.
Jag kommer inte ihåg vad det heter på fonetisk liksom. Men
beat me.
Ja, men han körde det tricket väldigt mycket, väldigt hög sång i mixen, och sen att han började vissa ord med det här liksom ganska 0-100.
Men sjung en strof då.
Jag vet inte om jag kommer på någon. Liksom att man istället för Ja.
Okej.
Och då blir det en viss effekt på till exempel reverb och så att det liksom smäller till och det blir... Ja, Michael Jackson körde ju mycket sånt också.
Ja, okej.
Så har jag ju hållit på såklart med väldigt många artister. Så det handlar inte så mycket om att jag tycker att någon är en superhjälte. Men, nej, men vissa har ju bara jättemånga tricks som funkar bra. Translate Japanese to English
and English to Japan. Har du lyssnat på musik kvantitativt under din uppväxt? Liksom? Alltså har det varit väldigt mycket?
Nej, det är det det inte har varit. Så här, när jag har försökt berätta för folk i intervjuer hur jag har lyssnat på lite allt möjligt så är det ändå väldigt lite. Liksom. Så att det bara råkade vara några klassiska skivor och en live-skiva med Caetano Veloso och Chico Buarque. Men när jag väl nu i efterhand börjar kolla upp allt vad Caetano Veloso har åstadkommit så känner jag inte till alls mycket. Liksom.
Okay.
Så att, en variation som jag fick med från barndomen. Min pappa gillade att lyssna på musik och min mamma tyckte om musik men hon var inte så musikalisk. Så att, det var väl sån här storbarn skivsamling.
Du måttar 80 centimeter.
Ja. Men det som var coolt var väl att vi var öppna för musik och på 90-talet där så kom mina föräldrar över en samling med soca. Och plötsligt så spelade de soca varje fest hemma. Så blev det liksom en del av min arsenal.
Och var kommer soca ifrån? Det är Karibien eller?
Jag tror det. Ja. Jag har lite dålig koll på just soca. Men ja.
Men du, jag krokade framåt förut och sa att vi säkert återkommer till dina hjältar. Men om vi pratar inte om hjältar utan de som faktiskt har hjälpt dig fram så att säga. Vilka är de?
Ja, men det är ju ett gäng kan man säga som där min gitarrlärare är en av dem på det lite grann som jag ville lära mig jazzgitarr men han lärde mig klassisk gitarr och så han släpade upp alla hans elever upp på scen och liksom ja nu ska ni vara med på en tävling här bara ja, på den tiden så tänkte jag att varför ska man det, är det tuntigt men så blev det chansen att sitta på scen och så pushade han liksom likt en mentor då liksom att pusha mig in i och spela bättre och bättre gitarr.
Mm. Det låter lite som wax on och wax off. Så att du inte riktigt förstår varför du gör det här. Men...
Ja, men det tänker jag är en bra lärare har ju den kapaciteten att se att jo, men det kommer leda någon vart. Du tycker det är tråkigt nu, men... men vilka fler? Det är min handledare i biokemi tycker jag var en slags liksom, mentor då i hur man tänker vetenskapligt och hur man sätter upp experiment. Men framförallt att bara liksom tänka kreativt kring hur de här små molekylerna liksom interagerar och hur de möjligtvis interagerar och att det sen har liksom stora effekter på oss. Så Per Elias är också en av dem som varit inflytelserik då.
Mm.
Ja, det... Men, sen i musik så fick jag ju vara med i den här musik direkt och de här musiktävlingarna och en gång till där det när det var eldsjälar som ville liksom låta ungdomar få pröva sina vingar. Folk som bara ville pusha kids.
Mm. Men du, jag minns ju liksom när du släppte ditt första album.
Ja, ja.
Och du verkar ju vara väl tillfreds med att åldras och allt det där. Ja, men för mig var det lite jobbigt att det var 15 år sedan.
Ja,
för det känns som det var väldigt nyligen.
Ja, nej men det är väl känns jobbigt ibland eller mer så här intressant jobbigt, inte jättejobbigt men det är liksom man är på en festival man känner själv att man är bland jämnåriga och så kommer någon och bara åh vad trevligt att träffa dig. Jag växte upp med din musik. Ja. Och det här var liksom det inte igår utan det var kanske 10 år sedan.
Fleet Foxes.
Ja. Då bara ja, det är liksom folk som kanske föräldrarna spelar den musiken medan den här personen var ett bebis. Liksom. Ja. Det är helt sjukt.
Ja.
Så sådana insikter har jag liksom sipprat in med tiden. Så
att men det... inte ens det ger dig lite ångest? Eller?
Nej, det är väl... Nej, det gör det inte. Nej. För jag tänker ju också att jag har levt en tredjedel av mitt liv. Jag är optimistisk med ålder.
Mm. Ja, men du borde ju veta hur gammal kommer du bli.
Nej, jag skämtar om att jag hoppas vara en av dem som lever längre. Men vi får se vad liksom, vetenskapen hjälper oss med.
Ja, men herregud, det är inte, det var väl någon som sa rätt nyligen att första människan att bli 150 år är redan född.
Ja, absolut. Och de som säger så, de baserar det på goda argument. Men sen finns det också sådana som säger att de som kommer leva 500 år lever redan nu typ. Eller ännu längre.
Okay.
Aubrey de Grey är en av dem. Skäggig typ. Med, han är i Silicon Valley nu, men han är en av dem som jobbar med just ålderdomsfrågor.
Okay.
Och verkar supervettig. Men frågan är om han eller jag kommer få uppleva den här.
Men de här 500-åringarna, kommer det finnas någonting att leva i?
Ja, så. Ja, det... Ja, nu ska inte jag sitta här och liksom försöka säga om framtiden. Men jag lyssnar på folk som tycker liksom, som pratar om sånt här, om framtiden och futurister. Och jag följer ju effektiv altruismrörelsen som bryr sig mycket om mänsklighetens framtid. Och då får man skilja på olika saker. Dels liksom, hur länge vi kommer leva, och sen kommer vi gå igenom krångligheter som stora krig på grund av att klimatet blir svårt att leva i. Och då tänker jag att det är väldigt stor skillnad mellan att vi inte har något att leva på, så att säga, om man tänker jorden. Det är väldigt stor skillnad mellan det och att bara att det blir krångligt för många, men att vissa ändå hittar sätt att leva på.
Mm.
Och det, jag tror vi som mänsklighet kommer ju hitta på sätt att leva vidare svinlänge liksom.
Har du överhängande klimatångest?
Ja, jag har lite. Jag tycker det är en jättevettig fråga att ta tag i.
Mm.
Men det är inte den enda frågan. Så just med klimat så tänker jag att det finns vissa saker vi kan göra som individer, men det är liksom grön teknik som behövs. Så jag är verkligen för mycket mer forskning än vad som bedrivs nu då. Där borde vi som global mänsklighet fatta att det är bara tjonga in massa pengar i det liksom. Men kanske inte i halvfungerande solpaneler och Teslor. Kanske några solpaneler, några Teslor, men liksom, fan, vi behöver riktigt fungerande teknik.
Det allra bästa är väl att skita i bil?
Jag vet inte. Jag är ändå lyhörd. Jag kommer ju då från så här vänster bakgrund med min familj då, som flydde Argentina. Men jag har liksom mjukat upp mina ståndpunkter och lyssnar på folk som pratar om ekonomi och teknikoptimister. Och om man slappnar av lite i det så blir det inte, ja, det är lätt att liksom att prata om att, ja, jag ska aldrig mer köra bil eller behöver inte flyga någonstans, men det blir mer social signalering tycker jag än något annat.
Så du har en Tesla?
Jag har inte en Tesla, och det är möjligt att jag skulle kunna köpa en Tesla. Det jag försöker så här prata som lösning på de här jättestora problemen är att vi behöver riktigt bra och fungerande teknik då för energi och för att sen låsa upp kol och sådär.
Mm. Ja, men jag förstår det. Det var inte meningen att vara banal. Men,
nej, det är roligt.
Men hur kan en människa 2003 komma med ett så unikt uttryck, liksom en helt egen tonalitet? Jag menar, ensam man med gitarr har funnits i 100 år innan dig. Men ändå så kommer du att låta liksom som José González också. Och även efter dig har det inte heller kommit någon som låter som José González. Alltså, hur gick det till?
Det var en kombination av min röst såklart. Som jag liksom tränade med Beatles och Bossa Nova och sen i en kör också. Som jag brukar inte nämna den lika ofta för den är inte lika cool.
Okay.
Men jag sjöng i kör och det var liksom tunt i arm, dans och sådär.
Kyrkligt eller?
Nej, det var ungdomskammarkör tror jag. Okay. Men i Mölndal. Så där lärde jag mig att liksom använda rösten lite mer noggrant kan man säga.
Mm.
Och sjunga i harmonier och sådär. Så där är ju liksom min röst. Men sen gitarrspelet via min klassiska bakgrund. Där jag liksom klamrar mig fast vid nylonsträngat. Även om det var enklare att spela stålsträngat, så kände jag att nej, men det här är ju mer unikt just nu i vad som var väldigt mycket amerikana, tyckte jag själv då, i Göteborg och Sverige. Så bara det stack ut. Liksom, nylonsträngat är ju inte särskilt spännande och unikt i Latinamerika. Men sen att jag blandade influenser då från hardcoren som jag, där jag spelade bas. Så jag var ganska van vid att hitta riff på basen som jag sen liksom plockade in i gitarrspelet. Och jag var lite medveten om att försöka hitta sånt som var unikt. Mycket tack vare min kompis Elias Araya som var trummis i Junip och som gjorde omslagen till alla mina skivor.
Är det imperfekt Junip?
Ja, precis. Det eller det är glaciäris brukar jag säga. Får se om global warming finar. Ja, nej, men jag hängde ju väldigt mycket med Elias som han höll på med konst. Det var han som liksom letade upp musik och liksom visade den för mig. Och det här är coolt. Och vi satt hemma hos honom och lyssnade på sjuor från hela världen. Och väldigt ofta kunde det hända att jag liksom hajade till med något han spelade upp som jag inte riktigt så här gillade eller fattade. Men sen efter ett tag så bara, ja men fan, det är coolt. Så det här var någonstans en kvalitetsstämpel också på vad som funkar och inte funkar. Och så att innan de två låtarna som vi släppte i, det var år 2000, som en vinylsjua, så hade jag ju många fler låtar som jag hade spelat på scener och sådär. Men de var mer relationsdrivna, mer romantiska. Medan just de två låtarna, Hints och Deadweight & Velveteen, de var lite mer mystiska, mer mörka och mer repetitiva. Så det var också något jag kände att ja, med de två låtarna då kan jag liksom, då har jag en stil också som inte bara är jämmer vid sängkanten liksom.
Men lät du exakt som någon annan innan dess?
Ja, jag har haft mina faser, jag beror på hjältar då. Så hade jag min John Gilberto-fas, min Chet Baker-fas. Och i de faserna så var det ju att medvetet eller omedvetet härma vad de gjorde. Liksom. Jag menar, med John Gilberto så spelade jag in liksom samma låtar med gitarr och sång och spelade upp min dåvarande fling. Liksom. Och hon bara, ja, hon kände till John Gilberto väldigt väl och hon bara, vad har du fått tag på det här? Jag har inte hört den här inspelningen. För hon trodde att det var John Gilberto.
Ah, okay.
Så att jag var väldigt bra på att härma de här olika sångerna. Och jag blev anklagad för att plagiera helt enkelt. Ah. För att på första skön så har jag en låt som heter Stay in the Shade. Och den var väldigt mycket Nick Drake.
Ah, okay. Stay in the shade
until. Och den låten hade nog inte kunnat komma till om det inte vore för Nick Drake då. Mm. Så det var ju så här en liten insikt då att, vad fan, ja, jag har nog härmat lite för mycket.
Mm. Okay.
Mm. Och det är så vanligt så att inget att bli arg över. Men att i den stunden så var jag väldigt, jag var ung och ville liksom hitta mitt egna uttryck och känna mig förnärmad när någon liksom märkte hur mycket man hade snott då. Men då var det just det här Nick Drakes pumpande entons gitarr-arpeggio liksom. Som fortfarande är superfint. Eller enkelt. Och
men du, det var en sån bra myt kring dig att du var liksom Chalmers-studenten som
Som gick på GU.
Ja.
Och inte Chalmers.
Ah, okay.
Men absolut.
Ah, ja. Fair enough.
Ja.
Nej, men som spelade gitarr och sjöng som en gud. Den historieskrivningen är så härlig på något sätt. Det måste ju ha varit bra för din mytologi.
Jag tror också det. Jag tror att jag hade bott i Stockholm, då hade ju den mytologin inte blivit så mytisk.
Varför inte?
Nej, för att inte vara i den stan där man, att jag hängde i Göteborg blev ju liksom, där kan man ju vara lite för sig själv på ett annat sätt.
Okay.
Så det tror jag hjälpte lite. Men jag hade fler detaljer som det här med att spela in på kassettband och släppa själv och sen att jag var så pass blyg och svår att jag liksom jag tror inte, även om jag gjorde mig tillgänglig i intervjuer så var jag inte så tillgänglig ändå så att säga. Jag vet inte om det är med det.
Du tänker på det där kring alltså att du hade så eget uttryck.
Ja, precis. Bara spåna på varför det blev ett eget uttryck och liksom mytologibildningen.
Men det känns ju liksom, om man sätter på dig på random på Spotify så känns det ju som att alltså det är väldigt så här konsistent ändå, även om det givetvis produktionstekniskt finns utveckling. Så. Mm. Men det är ju alltid väldigt du liksom.
Ja du, där kommer jag väl in lite där med min envishet att jag liksom, de gångerna jag har försökt göra något annat så har det inte känts eller funkat så bra. Så att liksom klamrat mig fast vid nylonsträngat och sång och gitarrarpegg och hemmainspelat för det mesta. Men sen med tiden så har jag fått chansen att göra projekt vid sidan om. Och då har jag liksom tänkt på hur mycket jag gillar Dinosaur Jr. för att det är liksom nya låtar, de är fantastiska. Men soundet är ju samma och det är samma ylande gitarrer och samma...
Men vänta, det du säger att Dinosaur Jr. fortfarande är bra?
Ja, jag älskar dem.
Ja, okej.
Jag gillar dem jättemycket. Det är kanske inte alla som gör det då, men framförallt så var det så väldigt lika sound liksom, från skiva till skiva och omslag till omslag. Och jag hade inget emot det alls, för det var liksom nya låtar. Jag behövde inte ett nytt sound. Nej. Han behövde inte börja rappa liksom. Nej. Och så tänkte jag kring mig själv då, att nej, men jag har mitt soloprojekt, kallar det för. Liksom, det är gitarr och sång.
Men du, om vi tar de här 15 åren då, så känns det som, du var ju ändå, när du kom in i skivbranschen, var den inte i djup kris redan då? Var det inte liksom värsta Napster-eran?
Jag tror jag kom in i den liksom transitionen. Själv laddade jag ner jättemycket musik med Soulseek och höll på. Men absolut, jag tror jag, om jag förstod det rätt, så var liksom min skiva lite av ett undantag från den nedåtrenden. Så jag kunde ändå sälja relativt mycket för att vara så här indieartist.
Ja, för min fråga är ju, eller rättare sagt, det är snarare en teori. Mm. För det känns som att ditt artistskap har alltid varit väldigt viralt. Alltså redan från start. Det känns ju som idag om, ja, inte vet jag, Sara Larsson slår, så rinner det över jorden så snabbt liksom. Mm. Det känns som att du gjorde det också, fast kanske lite mer gammal och organiskt.
Ja, precis. Och långsammare men ändå viralt. Så, så virus kan ju smitta på olika sätt.
Ja, visst.
Och för min musik var ju enligt liksom skivbolagen och de som jobbat med mig. Att det växte stötvis med till exempel Sony-reklamen och några andra sådana enstaka stora grejer. Men det var väldigt mycket via att folk spelar upp det för varandra. Så det är nog gammal viralt. Att det är liksom word to mouth. Ja. Mm.
Tänker du att du har gjort några misstag som artist?
Ja, absolut.
Vadå?
Okej, rent spontant så tänker jag på texter som är helt värdelösa, som jag bara, ja, men det är, låt gå liksom. Jag lät dem hamna på skiva typ.
Okej.
För jag orkar inte hålla på och traggla längre. Det finns såna texter, sen var det väl vissa.
Du vill inte ge något exempel, va?
Ja, men det finns några sådana stunder i mina soloskivor, men framförallt med första Junip-skivan så var jag inte någon kreativ mode med just textskrivandet. Och så hade jag lite för höga ambitioner, så det hade nästan varit bättre att vara lite goddag yxskaft, liksom bara babbla på liksom och vara nöjd med det. Mm. Men istället så satte jag ribban lite för högt och blev så här liksom trängd och stel. Så det finns några riktigt bajenare texter av det där.
Okay.
Men jag låter folk, om de är nyfikna kan de lyssna på skivan. Och så hittar de också guldkornen som...
Ja. Men vad har du mer gjort för misstag?
Ja, vad mer? Ja, men jag vet inte, jag försöker hitta roliga grejer. Men jag hade ju ambitioner på att producera mer. Så att jag köpte instrument på tyska musiksajten. Och så jag hade samlat lite skisser och kände att jag hade en skiva på gång. Så bara började spåna med tanken, men fan, det var kul att bara megaproducera, liksom, kör ordentligt fullt ut. Så jag köpte en midi-saxofon, eller midi-klarinett, jag tror det är. Eller typ samma. Så den, jag försökte få igång den någon gång och det blev... Jag hade en midi-period, jag vet inte hur många timmar jag slösade bort på på att försöka göra musik med de här moderna instrumenten.
Okej, ja.
Den ser lite som bortkastad tid där jag, ja. Det hör till.
Ja, men herregud. Jag hade ett midi, eller ett sånt modernt, du vet, trummor, fast med riktiga skinn, som jag också köpte på Thomann.
Okej, ja.
Som stod i 3 år, och sen så sålde jag det till Money Brother för en 500.
Ja. Ja, men det är ändå roligt med moderna instrument. Och det jag märkt har varit mest kreativt är ju typ telefonen och när trummaskinsappen DM1.
Aha.
Så det är ju fantastisk liksom tidsfördrivs.
Ja, vad roligt. Bra tips.
Ja, bara göra massa beats när man har 5 minuter över.
Mm. Kommer vi längre med misstagen?
Så dålig på anekdoter.
Men jag bara tänker att min framgång kom ju också liksom, ja. Gold diggers. Och, alltså, finns det inte människor som har försökt låsa dig?
Jo, det finns säkert. Men nu kommer jag på en grej mer så här generellt, att jag var så dålig på att tacka nej, så jag har turnerat för mycket. Det ser jag som ett misstag.
Okay. Mm.
Jag tycker inte att det gav så mycket att tacka ja till så många turnéer och framförallt så många datum på raken. Och apropå att ta hand om hälsan och ta hand om sig själv, så är det ju svårt om man är en sån som har svårt att tacka nej till roliga grejer. Så, så just turné har varit en bidragande faktor till att jag har mått så pass dåligt i perioder. Då. Så det tänker jag att det är lika bra att nämna som ett misstag, för att inte andra artister tror att det är en dans på rosor, så att säga. Och att det är väldigt lätt hänt att hamna i alkohol- och kolhydratsträsket.
Mm. Ja, men det är väl skitsvårt att äta hälsosamt, kan jag tänka mig. Jag var på Ghost-gig i våras backstage, och det var ju... Det var inte den bästa maten jag har sett.
Det går, men det är något väldigt komiskt med att vara instängd i en svart loge med en jättebuffé med, där man liksom... Det är lite för kort tid för att dra ut och hitta på något, så man hänger kvar och det är wifi, och så sitter man där och så är man läskad hela tiden, och så här kaffekakor och...
Mm. Så som vegetarian också kan jag tänka mig att det kan vara knepigt på vissa platser.
Ja, men det är... Ja, visst, ibland så.
Det blir potatismos och tårta till middag.
Men nu ska jag inte klaga för mycket på just det, utan det är lite den här komiska grejen med att vara i en sån lyxig position men ändå inte lyckas må bra av det i längden. Då. Och då ser jag det som ett misstag att inte portionera ut det då som en lyxgrej. Att unna sig att vara ute på turné och verkligen gå in helhjärtat och möta publik och inte så här klag. Det gjorde jag ofta nämligen, att jag var på turné och så klagade jag över att jag var så trött, jag har varit på turné, ska jag göra 3 spelningar till, och det är ett evigt klagande. Så det är något jag känner att jag har tagit tag i nu och mår mycket bättre liksom, när det är lagom dos och att man, det är okej att supa ihjäl sig någon dag eller två.
Mm. Men du har ju bebis hemma, så det går inte att vara på evighetsturné då.
Nej, så det känns ju som en självklar anledning att ta det lugnt och liksom bestämma vart tiden ska gå till olika projekt. Och när jag väl är ute, att jag ändå unnar mig det som en av livets härliga grejer. Liksom.
Mm.
Att träffa gubbarna.
Hur många gig har du gjort?
Det är på 1200 kanske, något åt det hållet.
Mm.
Så det är 15 år, och vissa år 100-150 spelningar, andra år kanske 50.
Ja, det måste ju slita, tänker
jag. Ja, verkligen.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Men vad är det som är, liksom, om du bryter ner för oss som inte har varit på turné, för mig låter det ju ganska lyxigt att man då kanske i bästa fall åker någon sån här buss med säng i, så att du vaknar i en ny stad i USA och får gå upp på scen och sen somna och vakna i nästa stad. Men på vilket sätt är det slitsamt?
Just den biten är inte slitsam. Det är väldigt... För vi pratade lite om mat men, och lite alkohol, men sömn kan vara svårt om man är en sån, om man är en FOMO-människa liksom. Så att just buss är perfekt liksom. Man bara lägger sig i den mörka men smala sängen och så vaknar man upp när man väl behöver det liksom, för kroppen får inga utomhusintryck liksom. Så det är superbra. Men det är just det här med att det är varje dag och att man är i ett socialt sammanhang där det är svårt att tacka nej om någon vill liksom hitta på något. Och det är svårt i alla fall för mig och jag tror många andra med att känna att man har en kväll i kanske någon håla och så står det mellan att ta det lugnt och gå och lägga sig tidigt eller gå ut och inte någon bar och bara träffa någon liksom. Så att men det är det som är det dubbelläggade svärdet som i när jag jobbat eller studerat och sådär, så är det ju annorlunda att man har den här veckotänket, men det försvinner ju helt i turnésammanhang liksom.
Som min numera nästan granne Lars Winnerbäck sa, jag hade inga veckor, inga dagar, bara en rad och en massa tid.
Ja. Ja.
Var det verkligen en rad och en massa tid? Ja, jag vet inte.
Ja.
Skitsamma.
Ja, men det är speciellt. Det jag inte gillade med mig själv då, att jag blev ganska blasé med att ja, nu är jag i Minneapolis igen, eller ja, nu North Carolina för 10:e gången liksom. Och så är det som att jag ändå inte lärt känna North Carolina. Så att det blir en... Ja, det är inte alla artister som lever så, men jag kände att jag blev blasé och blev lite fatalistisk i min inställning till livet.
Vad betyder fatalistisk?
Att det blir som det blir, jag har ingen kontroll över det.
Ja, okay. Men det där måste jag ha med ekonomi att göra. Jag tänker mig att om du så här ska hinna se Minneapolis, så att säga, ja, då är det ett crew som får vänta på dig medan du går sightseeingen.
Ja, men det har hänt ibland att de får vänta och så skippar man en soundtrack.
Ah, okay.
Men absolut, det är en ekonomifråga. Jag menar, jag ska ut på en lång turné nu med orkester och då är det två bussar, en lastbil och då är det liksom 3 veckor och en enda dag som är ledig. Och det är ju bara ekonomi liksom. Så det är en verklighet man får förhålla sig till.
Och det är en stor jävla orkester också?
Eller? Ja, 22 pers.
Ah, okay.
String Theory heter de.
Ja.
Så det blir 3 veckor i Europa med start på Dramaten och sen Royal Albert Hall i London. Så det blir stort.
Ah, wow. Fan vad roligt.
Ja, så det blir kul. Men som tur är så har jag en massa andra dagar när jag bara är hemma och byter blöjor och lyssnar på podcast.
Ja. Ja, du verkar lyssna mycket på podd.
Ja, men det blev min nya hobby kan man säga.
Ja, vad roligt. När kom vi in i ditt liv?
Egentligen via The Teaching Company.
Okay.
Föreläsningsserier som man kunde betala för dyrt eller ladda ner. Så jag laddade ner hela serier med så här, filosofi. Och det formatet funkade väldigt bra på mig. Att jag liksom lyssnar på föreläsningar eller liksom intervjuer eller böcker liksom. Så att sen när radiokanaler började lägga upp sina ljudfiler, då blev det naturligt att gå vidare till det.
Ja, jag fattar. Så. Jo, innan jag släpper det här med misstagen, det var jag stämt sen förvisso.
Det bara fortsätta.
Men har det hänt att du har grämt dig över Heartbeats?
Jaha, nej. Däremot så har jag grämt mig hur jag uttalar Divine. We had
Divine. Okay.
Karin Dreyer liksom uttalar ju perfekt här i hennes version. Men... och det är bara, det blev så första gången. Och sen dess har jag liksom sjungit utan att tänka på det. Och så kom hon fram, hon och Olof var på någon samma festival som mig. Och så nämnde hon det bara, ja fan, det uttalar fel. Och sen dess så ändrar jag då. Och så bara känns det så fel att du uttalar det ordentligt liksom. Ja. Så att jag är medvetet fel nu. Ja.
Men vadå, det där är underbart. Jag läste en lång artikel i morse, eller jag försökte läsa en lång artikel i morse om svenskars sätt att närma sig engelskan. Mm. Det var så jävla roliga exempel. Ace of Base, All That She Wants. All That She Wants is another baby.
She's gone tomorrow.
Nej. Exakt. Och då, vi svenskar tänker ju så här, ja ja, men alltså hon vill ha en ny kille.
Ja.
En engelsktalande person tänker, ja, hon vill bli på smällen.
Just det.
Och det fanns flera exempel också, hur fritt ABBA förhöll sig till liksom engelskan.
Ja, roligt. Ja. All That She Wants. För jag har tänkt, ja, det är ju väldigt konstig syn att ha en tjej som vill ha en till bebis och sen så drar hon. Ja. Det är liksom, det är så lätt är det inte.
Nej. Men ja,
eller nåt. Eller i och för sig, det är väl den här lite äldre kvinnor som inte hittar den rätta liksom, och bara nu fan ska jag bli på smällen.
Ja, exakt.
Det är Tinder-problemet.
Ja, men du har inte ångrat den. Även fast du liksom får allt.
Så den har vuxit på mig i etapper, kan man säga. Jag blev lite trött på den, kan man säga, för att det blev så stort och det tog fokus från andra låtar. Men den har vuxit på mig och den är en fin avslutningstrudelutt liksom. Och just det här To Call For Hands From Above tycker jag har liksom gjort till min egen liksom, som en fras där vi inte behöver be om händer från ovan liksom, för att klara oss.
Att din ateistiska ådra får...
Ja, precis. Mm. Jag hittade en vändning som kändes humanistisk och artistisk. Även om jag har inte frågat Karin hur hon tänkte kring den texten, men nej, så den låten och texten är den bara, den är där som en mysig filt.
Skulle du kunna leva bara på pengarna från den?
Inte från den, nej. I och med att jag inte skrev den så får ju de Sting.
Jo, men herregud, men, du måste ju ha fått en bra slant av Sony en gång i tiden.
Nej, det var det 150 eller sånt där.
Ja, ah, okej. Okay. 1000 kronor?
Ja.
Ja, ah, okej. Okay. Wow. Men, bra affär för dem.
Ja, det var ju mycket pengar och sen många procentsatser som försvinner.
Ja, jag förstår.
Men
du skulle kunna leva för dina egna pengar?
Ja, precis. Så just nu så är jag ju väldigt mycket hemma med barn liksom, och betalar en 35 i månaden till mig själv. Liksom. Utan att jag gör särskilt mycket, men så åker ut 3 veckor och så lever jag bra. Så, och allt hänger ju samman. Liksom, att Heartbeats fortfarande är en väldigt populär låt gör ju att jag kan leva på det sättet. Så att det är så här indirekta sätt så stämmer det.
Mm. Apropå det här med att skapa grejer, så åt jag middag med ett sällskap igår. Och då diskuterade vi huruvida man kunde dela in världen i så här, konstnärssjälar och Excel-människor.
Ja.
Och jag hade vissa invändningar, men jag tänker mig ändå att du, i alla fall imagemässigt, så är du ganska mycket en Excel-människa.
Ja.
Fast som lever ett konstnärsliv.
Ja, ja, men absolut. Jag har aldrig känt mig som en konstnär, och jag tror inte jag, liksom om man tänker på arketypen av en konstnär, så är jag nog mycket mer Excel-människa. Men jag får ju upp tanken kring konstnärer som jobbar väldigt metodiskt med sin konst. De kan vara helt ute i rymden. Men de gör det systematiskt och literally med Excel-dokument. Så jag tror det går att kombinera båda.
Hämtar du inspiration från konstvärlden?
Ja, absolut. Det har blivit ett ganska tacksamt sätt att hitta inspiration. Att gå till moderna museum eller gallerier och typ noisefestival och bara utsätta sig för estetik och koncept som ligger långt utanför det man håller på med. Så det har varit väldigt givande, tycker jag.
Säg en konstnär som har inspirerat dig på senare år.
Ja, men när vi var i Marfa, Donald Judd. Marfa ligger i Texas, en liten by där Donald Judd, konstnär från New York.
Känd för Prada-butiken.
Ja, det kanske är. Ja. Ah. Jo, precis. Marfa är det. Ah. De har en Prada. Det är en liten by ute ingenstans. Det var ett konstnärskollektiv som flyttade ut dit för att just få plats med deras konst. Och körde just Donald Judd gjorde väldigt minimalistisk konst som plåt i olika rader. Och lite svårt att se det som konst ibland. Men det var lite det som var schysst, den här kombinationen av arkitektur och att vara ute i en intetsägande liten ort. och se de här skulpturerna. Men ofta så är jag inte så... Jag har så dåligt minne och så bryr mig inte jättemycket om namn och sådär. Så det är ofta som jag går på Moderna Museum och upplever konst och tycker det är fantastiskt. Och så försöker jag återberätta och så kommer jag inte på vem det var eller vad.
Ja, jag fattar. Du, ska vi prata lite grann om din bakgrund ändå?
Ja, absolut.
För att du kommer ju från två förorter till Göteborg, va?
Ja, precis. Jag växte upp i Hammarkullen och när jag var 7 så... Så flyttade vi till Landalabergen som inte är en förort alls. Men det var lite miljonprojektskänsla mitt i stan kan man säga. Mm. Så det var ren flax att min pappas kollega, de skulle köpa hus och de erbjöd lägenheten i andra hand där. Men så växte upp där med bror och syster och båda föräldrarna.
Hur var din uppväxt då?
Ja, vad ska man säga? Upp till 7 år så var vi en av många... flyktingfamiljer där jag och min bror var liksom födda i Sverige och liksom gick i dagis och pratade spanska hemma, pratade svenska med kompisarna eller spanska också med latinamerikanska kompisarna. Och det var en uppväxt med mycket lek och blandat med saker som kanske stack ut från andras uppväxt, att vi gick omkring och sålde bröd och croissanger till grannarna. För att samla pengar för att åka och hälsa på i Argentina.
Ja, som ni hade bakat själva?
Mm, som min pappa hade bakat. Va?
Aha.
Ja, så att, det är liksom en uppväg för att bara nämna något som sticker ut kanske från mängden.
Mm.
Att, från föräldrarnas sida så var det ett totalt uppbrytande då, att liksom försöka lära sig svenska och ta vara på deras utbildningar. Så här, psykologi och biokemi. Börja från scratch, noll pengar. Och sen vi som... hörde de här historierna som barn, men jag kunde inte riktigt relatera till det, utan för mig, jag hade ju liksom mina vänner och hade en vanlig svensk uppväxt, så att säga.
Alltså historien om Argentina och livet där?
Ja, och hela just uppbrottet och liksom hur jobbigt det var för dem helt enkelt. Mm. Så att jag kände inte av den jobbigheten helt enkelt.
Var du ett tryggt barn skulle du säga?
Ja, men jag tror det. Det som brukar hända ofta är att jag har lite dåligt minne. Jämfört med till exempel min bror då. Så att för det mesta så var det nog trygg barndom. Men det är ganska ofta som min bror kan komma på historier. Och jag bara, aha, var det så det var?
José, jag kommer inte ihåg, det blev slagen varje
gång. Ja, precis. Ja. Så det vet jag att det inte blev. Men jag hade väldigt ofta medlarrollen kan man säga i familjen. Jag var lite mer tystlåten. Och...
mellanbarnet?
Ja. Mm. Och nu i efterhand kan nog... säga att jag var lite mer autistisk i och med att det är ett spektrum sådär, så var jag nog inte helt och hållet autistisk, men vi brukar prata om hur jag kunde fastna i saker och kunde leka med en viss lek jättelänge liksom.
Alltså är det diagnostiserat?
Det är inte diagnostiserat, men så fort folk pratar om autism och olika detaljer kring autism. Och när Borats bror, Simon Baron Cohen, som studerar autism, när jag läste lite om det de forskar på, så förstår jag liksom att det finns ju vissa detaljer som är vanligare hos killar än andra och att jag har vissa av de dragen.
Okay. Mm.
Men det är inte diagnostiserat och på hela spektrat så är jag nog inte... någonstans på ytterkanterna så att säga.
Men var det så, alltså om du nu snöade in på Brio liksom tåg i 6 veckor i sträck, var dina föräldrar liksom oroliga för dig? Eller?
Jag tror de tyckte det var skönt, för jag, det jag fastnade för var den här kul spelet när man ska balansera.
Mm. Labyrint.
Labyrint, precis. Ja, men jag tror de tyckte det var skönt att jag liksom stannade till och höll på länge med samma grej.
Mm.
För jag sprang väldigt mycket och väsnades. Men jag tror inte de tyckte det var jobbigt.
Nej, jag förstår.
Men sen om man tänker på andra aspekter med autism, det här med sociala sammanhang, så är det mer att jag har varit blyg och håller mig lite utanför i sociala sammanhang. Så fort det är en grupp mer än 2 så får jag en lite mer passiv roll. Så här. Eller fick, för nu kanske inte jag fungerar så längre.
Nej, okej. Okay. Nu kan du stå i centrum lite.
Ja, precis. Och kan hänga med samtal lite bättre.
Ja,
för då kunde jag zooma ut eller zona ut.
Ja, jag förstår.
Däremot så, om man ska bjuda på mig själv med krångligheter, så var det nog mer i tonåren då som, och senare typ 20, nästan i samband med min första skiva som jag fick psykos liksom. Och så där finns allt mitt mörker så att säga,
okay.
Tycker jag själv då. Medan uppväxten kändes ganska, ja, den susade förbi och hade liksom mina tonårsperioder med skate och söp till ganska tidigt, men inget utöver det vanliga, eller liksom, det känns som att det är ganska vanligt.
Mm. Men vad då psykos? Vad är, alltså?
Ja, men jag fick en period när jag liksom tappade helt, och psykos är när man får för sig saker om världen som inte stämmer överens alls liksom. Så pass mycket att det blev som en, jag fungerade helt enkelt inte i en vardag och behövde hjälp och blev inlagd.
Aha, okej. Okay, wow.
Så det är tre sådana omgångar som jag varit i och som känns så här, som en del av min historia och som var väldigt tunga när de hände liksom. Mm. Och det har blivit en anledning då till att jag nu som 40-plussare med barn har bestämt mig för att aldrig mer hamna där igen då.
När var det den senaste?
Nu är det 9 år sedan.
Ja, det är ändå relativt nyligen.
Ja, men jag tycker att det är nyligen. Och inom psykiatri så är det nog, det betraktas som nyligen, tror jag. Mm. Särskilt om det varit återkommande då.
Och vad är det som har utlöst de här
skolan? Ja, jag har försökt att reda ut anledningarna. Och det är en kombination av stress och relationsproblem och familjära problem. Och lite det här med många bäckar små. Men ofta så har det varit en upptrappning i att inte kunna sova så bra och att vara helt upptagen med problemlösningstankar där man inte hittar något svar liksom. Så det är för mig ett sätt att liksom försöka identifiera liksom vad som har lett till att det bara slår slint på riktigt liksom. Att det, innan det så kanske det slår slint lite då och då, och jag tror att många lever med små slintisar hela tiden. Thinkos, som man kan kallas för, istället för typo så thinko, att man råkar tänka fel liksom. Men i det här fallet så är det att det byggs upp till en riktig tanke thinko storm liksom. Men stress och dålig sömn och ibland alkohol någon gång, gräs och, men framförallt då den här stress som byggs upp under längre tid.
Mm. Och hur håller du dig i schakt nu då? Har du fått terapi och verktyg och ja, såna grejer? Ja,
absolut. Så det fick jag redan från första omgången liksom. Men det har tagit år att ta vara på dem ordentligt. Och sen nu då så lyssnar jag på generella råd om hur man kan ha en välfungerande hjärna liksom. Mm. Så att inte bara att märka av när man får tidiga symptom, utan att verkligen bara vara förebyggande hela tiden.
Mm.
Och då är det sånt som Anders Hansen liksom, ut och promenerar raskt 3 gånger i veckan.
Mm.
Eller i mitt fall då, så kör jag lite kettlebell hemma, högintensiv intervall, och så springer jag ofta i skog 2-3 gånger i veckan om jag hinner. Och är noggrann med sömn och mediterar ibland, och det är lite allt möjligt då. Mm. Men att jag tar vara på de råden som finns och där det finns belägg för då.
Men du, jag tänker så här, i ditt värv så att säga, så är du ju, jag tänker mig att det är perioder där du är väldigt, väldigt upptagen då givetvis, när du är på turné eller när du håller på med skivinspelningar eller vad det nu kan vara. Och sen finns det ju, antar jag då, vakuum för dig, där det är liksom så här, okej, det där var sista gigget, nu ska jag åka hem, telefonen ringer inte längre liksom. Kan det vara en sån där oroshärd när det blir tyst?
Ja, förr kanske det var det. För då visste jag inte vad som var normalt och inte normalt. Så då var det ju sådana väldigt intensiva perioder med varvat med perioder hemma när jag skulle ta det lugnt och skriva en skiva och det blev tyst så att säga. Men ja, vad är det? 5 skivor och 1000+ spelningar, så jag märker av att det går i cykler och att jag kan bestämma cyklarna lite själv då. Tack vare att det finns en ganska stabil publik liksom. Så nu är det ju liksom, det är inget att störa sig på när det är tyst. Utan man vet att man kan gå in i cirkusen igen.
Mm. Men vad är din dotter? 9 månader?
10 månader,
ja. Okej, okay, ja. Med en sån hemma också så är det ju inte tyst på samma sätt kanske.
Nej, precis. Ja, det är full rulle. Och nu börjar hon ställa sig upp och snart gå. Så det är mycket att stå i.
Ja.
Ja, men det är kul. Men det är speciellt att känna olika slags tvång så att säga, eller olika slags bör. Att gå upp på morgonen och känna att ja, nu börjar jag leka med Laura. Liksom. Det är jätteroligt, men det är bara intressant hur man kan växla mellan olika slags känslor av måsten.
Mm.
Så att det är ganska tacksam värld jag lever i just nu då, där jag bör leka. Liksom.
Ja. Nej, men jag tänker också, jag vet inte, jag tror jag hade en period när jag blev pappa för lite längre sedan, det var 10 år sedan snart. Eller det var väl, jag vet att det var 10 år sedan snart.
Ja.
Och jag tror att jag, i den här perioden som du var nu, så tror jag att det var liksom, dels så blev jag väldigt tjock.
Mm.
Men också så här ganska glad liksom, för det var ju det här jag hade längtat efter så länge. Sen så, nu vill inte jag vill inte skrämma dig på något sätt, men det var, jag tror att det var ett, typ efter 2 år eller någonting sånt som jag insåg så här, men fan, jag har ju med mig själv. Alla de där grejerna som jag höll på med förut, med depressioner och liksom pendling.
Det ligger och skvalpar.
Ja, det gör ju det.
Ja.
Ja, och så fick jag väl sätta in något jävla sertralinpreparat igen. Liksom.
Nej, men jag är medveten om liksom, mitt bagage, historiska bagage. Och rent visuellt så ser jag en hjärna som är lite skev och lite skrumpen. Och, ja. Även om jag inte sett någon bild så är det så jag visualiserar liksom, mitt problem. Liksom. Och tänker att ja, jag är nog skör i vissa hänseenden. Och, så att det bara ta tag i mig själv och liksom göra sånt som är, håller min hjärna hälsosam och försöka njuta på vägen. Liksom det, så hoppas jag att det går bra.
Ja, herregud, ja, du får ta hand om dig.
Ja, det gör jag som sagt. Och min tjej tycker att jag nördar mig lite för mycket. Men jag tror också tycker att det är bra någonstans att jag luktar aceton och, och grönkål.
Ja. Du... Jag tänkte att vi skulle prata lite om ditt gitarrspel, för det är ju, jag hittade ju en gammal intervju med dig från Sonic med just Paul, då, ja. Din gamla gitarrlärare, som vi såg dig som en av de bästa han har haft. Liksom. Men jag är så nyfiken på det här, för det känns ju som gitarren liksom är en förlängning av dig på något sätt när du spelar. Men känner du någon gång begränsad av din förmåga? Eller oförmåga?
Ja. Ja, absolut. Så jag har ju inte hymlat med det någonsin, att jag är inte en bra gitarrist, utan jag är en medioker gitarrist om man jämför med klassiska gitarrister. Men det är ändå bättre än många andra. Så det är där jag hittar min nisch, liksom en medioker klassisk gitarrist som kunde sjunga och som hade en egen stil. Så att jag har vissa begränsningar som... Jag hade ambitioner av att bli en bra jazzgitarrist till exempel, men det är liksom aldrig... lite av, så att jag har liksom inte tränat skalor, jag har inte tränat ackordanalys på det sättet som bra jazzgitarrister kan. Liksom.
Okay.
Så det är typ, när det ska jammas så väljer jag mycket hellre kongas än en gitarr. Okay. För det är svinsvårt att hänga med. När det, så att jag är en sån som behöver sitta ner och plocka i lugn och ro. Liksom. Men det är roligt, jag tycker det är intressant att kunna vara så kass och bra på samma gång.
Men det skulle ju vara intressant då att sätta dig på jazzklubb en månad och se vad som händer med ditt gitarrspel.
Ja, men absolut. Jag tror om jag hade gått in för att liksom öva ordentligt, så jag är medveten om att jag kan lära mig grejer. Men när folk tror att man är bra, då blir det nästan som en aha-upplevelse att jävlar vad kass han var.
Vadå, är det någon
så en annan liknande grej är ju just sången, att när jag sjunger på skiva eller live så är det väldigt låg volym på min sång liksom. Så den låter ju bra tack vare den här mega PA och liksom att man har mikrofon nära munnen, men så i karaoke sammanhang så låter det förjävligt när jag liksom ska fläska på.
Är det så?
Ja, men jag gör det till min grej då, så jag kör mycket så här borat härmning när. Så det, ja, ibland när folk inte är beredda på det så bara, ja, det gick ju ganska bra det där. Så liksom vill de vara snälla. Att, ja, det där lät för jävligt, men kul att du försöker ändå.
Aha, wow. Ja, för det var en fråga som jag också hade, att om du någon gång känner att du vill göra saker med rösten som du inte mäktar med.
Ja, men jag hade en period när jag ville sjunga mer soul typ. Mm. Och, ja, så tänkte jag på att när jag spelade hardcore då skrek jag ändå liksom. Så jag tänkte, fan, det var grymt att kunna göra Ray Charles liksom, både melodiskt och liksom den här lite skrikiga soul-rösten. Men jag har inte kommit dit än. Får gå någon sån här sångterapi.
Ja, kanske. Ja. Du, jag läste en artikel om din tanke om det här med välgörenhet. Vill du berätta?
Ja, jag har blivit lite mer och mer intresserad av den här rörelsen som heter effektiv altruism. Där det är folk som försöker kombinera hjärna och hjärta. Så att inte bara göra gott utan försöka hitta det som är mest effektivt. Liksom. Så där har jag erbjudit mig att spela på konferenser och sen att jag själv ger en del pengar till de högst rankade organisationerna som jobbar med välgörenhet och som visar sig vara effektiva helt enkelt. Mm. Och det är en ganska ny rörelse. Idén har funnits länge, men det startades med unga filosofer och ekonomer i Oxford och sen några hedge fund managers.
Rika jävlar helt enkelt.
Ja, väldigt rika så här finansvalpstyper som ville börja ge bort, men så tyckte de inte att det fanns tillräckligt mycket information om just effektiviteten hos olika organisationer. Och då började de det här GiveWell som är en meta-charity kallas det för. När de analyserar olika välgörenheter och kommer fram till rankningar helt enkelt. En väldigt spännande rörelse där det finns också en akademisk gren där de på olika universitet försöker komma fram med olika världens största problem och de möjliga lösningarna till de här problemen. Mm. Där klimat är en utav dem. Men det finns många fler problem och malaria är en annan så att säga.
Fan vad bra.
Ja, så det är spännande. Så där kan jag nörda in mig med YouTube-videos en helg när jag är fri från annat.
Du pratar om världens största problem här. Men ja. Vilket är ditt största problem?
Mitt största problem? Ja, ska vi se. Ja, men prokrastinering alltså. Shit. Mm. Ja, väldigt bra på det.
Okej.
Okay. Mm. Ja, men det är ja, kort svar kanske. Men
vad skjuter du upp då? Alltså mail och...
Ja, lite allt möjligt.
Räkningar och...
Ja. Mm. Men... är det en humble brag när man säger så och kommer fram till att det ändå är bra? Att jag ägnar tid åt sånt som jag tycker är vettigare, typ lyssna på någon bok om filosofi eller kosmos.
Mm. Ja, det är angränsar en humble brag får man säga.
Ja, nej, men jag skjuter ut mycket. Men det, nu är jag farsa och 40-plussare så nu funkar inte det längre.
Vill du rekommendera något?
Ja, jo, gärna. Jag rekommenderar Zero App.
Okay.
Det är en app där man kan följa sin fasta. Så att det är som en tidtagarur. Så man, efter sista mumsbiten startar man den och så sover man. Och så på morgonen när man känner att det är dags så ser man hur länge man har hållit sig.
Okay.
För det rekommenderas typ 13 timmar. Men det finns olika skolor. Men i appen liksom drivs av de som håller på med forskningen kring fasta och time-restricted eating. Så man kan liksom ladda upp maträtterna man har ätit också så att de får ännu mer underlag. Så det är kul och spännande.
Och du är inne på 13 timmar nu?
Ja, precis. Walter Longos forskare från Italien som är världsledande. Och deras forskarlag tipsar om 13 och inte längre.
Okej.
Okay. Av olika anledning. Så, men ja.
Jag träffade en snubbe på midsommar som han körde 3 dygn.
Ja, just det. Så prolonged fasting, det är något som också förespråkas, men inte lika ofta.
Ja, just det.
Och om man redan äter bra, mår bra, bla, 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 då kanske man gör det en gång om året bara.
Ah, okay. Mm.
Men om man har megaproblem så kanske man kör en gång i månaden med 4-5 dagar i en siffra som brukar nämnas för att då börjar kroppen, organen krymper och sen när man slutar fasta så växer de till sig och då växer de till sig med föryngrade celler.
Oh, wow.
Så det är otroligt spännande, men det fattas forskning då, så det är därför det finns en sån app, Zero.
Men du, vad är ditt fasta rekord?
Jag har inte kört någon sån, jag har inte ens försökt för att jag vill inte utsätta min tjej för det. Så att, hon vill att jag ska göra det på turné, men jag tror får välja en annan stund.
Ja, det blir svårt kanske. Ja. Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Jag tycker du ska intervjua Karin Ism.
Okay.
En tjej härifrån. Hon har precis blivit ordförande för effektiv altruism Sverige. Och hon har hållit på ganska länge med just globala frågor med Global Challenges Foundation. Och jag hörde en intervju med henne. Hon verkar en spännande person. Så ja. Att det var kul att veta mer.
Ja, vad roligt. Du, tack så mycket för att du kom.
Grymt. Tack själv.
Om en stund ska José González spela på min gitarr och den har aldrig låtit så bra som i hans live-version av With the Ink of a Ghost. Men först ska jag säga att han och jag och Värvet finns på sociala medier, så ta fram papper och penna nu så att du kan följa oss. jose.gonz.music på Instagram och /josegonzalez_ på Twitter. Och Värvet heter Varvet och jag heter Triumph på Instagram. Nästa vecka kommer av allt att döma Anna Anka på besök. Sjukt aktuell och mer nyanserad än du någonsin hört henne förut. Men nu, live från ateljén, José González. Kram! Trudging through the mist, following the creeks, erasing dead lines on the list. Eager to abide, leaving footprints in the clay. Reading rocks and vines, telling indigo from grey. Telling indigo from grey. Scattered rays of light on dust grains in the air. All berries in the tree burn a steady flare. Among the mirrors of the scene, some appear frail and incomplete. In a vast field of days, she rose from the deepest valley, passes soon, opening up a vault to find spinning tops and play. Embedded nested yarn, diverting from the gates. But once a faint elusive moss, it up and rained in the morning light. All deserted yearnings come to life. Surface from the dark to realize how in a vast she runs from the deepest valley past the sun. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.